Gud ska resa upp eldsvittnen, frimodiga förkunnare som basunerar ut det som Gud har sagt i sitt ord utan fruktan. Och fienden kommer att dra på flykten. Fienden kommer att skingras så att skörden kan bärgas. Kära bönekämpar i Norden 714. Den här veckan har jag ett mycket angeläget böneämne som jag har haft på mitt hjärta under en längre tid. Men inte upplevt förrän nu att jag ska gå ut med det här. Så jag har kallat det för Gideons 300. Och vad det handlar om, det är att vi ska be att Gud reser upp 300 brinnande väckelsepredikanter i Norden. Precis som Gideons stridsmän som var 300 och som besegrade en överväldigande fiendeskara. Så det här har jag som sagt haft på mitt hjärta en längre tid. Och i det här budskapet så vill jag bara ge några punkter på det som karaktäriserade dessa Gideons 300. Och som jag tror att vi ska be om idag, att Gud också reser upp människor med den här kalibern som vi kan vara med om att driva fienden på flykten ifrån våra nordiska länder och se till att vi kan få en stor skörd för Guds rike. Det första som jag vill nämna om den här armén utav predikanter, utav förkunnare, utav evangelister, det är det som står om Gideon i Domarboken kapitel 6. Så jag ska läsa först i vers 12 det som Herren säger till Gideon. Det står: för honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Och den här hälsningen var ju en chock för Gideon, därför han höll på att gömma sig för fienden och använde en vinpress för att klappa ut, för att tröska säden i. Därför det var det sättet han kunde dölja för fienden vad han höll på med. Så han var väldigt rädd och han var missmodig också, det kan vi se. Men Herren kommer till honom och säger till honom: Herren är med dig, du tappre stridsman. Men Gideons respons, det läser vi i vers 15 och 16. Han säger så här: o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den mest obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Så det här måste ju ha varit en sån uppmuntran för Gideon, att han trodde ingenting om sig själv, men Gud hade höga planer när det gällde Gideon. Så det första jag vill säga om de som Gud vill resa upp nu som mäktiga redskap för Herren, det är att de är ingenting i sig själva. Paulus skriver i första Korinthierbrevet 1, jag ska läsa vers 26-29: bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt. Inte många var mäktiga. Inte många var förnäma. Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till, det utvalde Gud för att tillintetgöra det som fanns till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Ja, det är den här första kvalifikationen som gäller för de här förkunnarna som Gud ska resa upp. De är ingenting i sig själva. Det som i världen är svagt och föraktat och oansenligt, precis som när det gällde Gideon, det är det som kommer att karaktärisera de som Gud kommer att resa upp, som idag kanske gömmer sig långt borta ifrån rampljuset, men som Gud ser i det fördolda, precis som han såg den lille David som gick och vaktade fåren och inte ens räknade som en kandidat för hans pappa när Samuel kom för att smörja en av hans söner, Isais söner, till kung. Så han var ju inte ens med i den första omgången, men när Samuel frågade, finns det inte någon mer här? För Gud har inte utvalt någon utav de här, trots att Samuel faktiskt trodde när han såg den förstfödde träda fram, här har vi nog säkert Herrens moder. Därför att han såg ansenlig ut och någon som Samuel tyckte, den här kan Gud använda. Men Gud sa till honom, nej, jag ser inte till det yttre, utan Herren ser till hjärtat. Vi ska be fram dessa förkunnare, vänner, som ingenting är i sig själva och som Gud vill använda. Ett exempel på det här idag, det är ju väckelsen som pågår idag i Vigeland, heter väl den lilla platsen i södra Norge, med en väckelseevangelist som ingen hade hört talas om och som trädde fram i en liten församling på 15 medlemmar, tror jag de var. Och nu samlar de hela sportanläggningen full med människor vecka efter vecka, som människor som kommer och söker frälsning och helbrägdagörelse. Gud gör mäktiga saker genom redskap som ingenting är i sig själva. Halleluja! Det är de som Gud vill resa upp nu. Det andra kvalifikationen på de här som Gud ska använda utav Gideons 300, det är att de är inte rädda. Ni vet att när Gideon blåste i basunen så var det 33 000 som lyssnade till den signalen och som kom. Men Herren sa att de var alldeles för många. Så det står så här i det sjunde kapitlet i Domarboken och vers 3. Herren säger till Gideon, meddela nu folket, den som är förskräckt och rädd må vända om och skynda sig ifrån Gileads berg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka och bara 10 000 stannade kvar. Så de var inte 33 då, men 32 000 som hade kommit. Och två tredjedelar gav sig därifrån, för de blev inte godkända inför Herren på grund av att de hade fruktan. De som Gud ska använda, de kan inte ha någon fruktan i sitt liv. Det är precis som John Wesley sa, ge mig 100 predikanter som fruktar ingenting annat än enbart synd och som inte önskar någonting annat än Gud. Och jag bryr mig inte ett strå om det är präster eller lekmän, enbart sådana kommer att skaka helvetets portar och upprätta himmelriket på jorden. Ja, lyssna här vad Gud sa till Josua när han skulle inta landet. Var stark och frimodig, ty du skall som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte ifrån den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig, var då inte förskräckt eller förfärad, ty Herren din Gud är med dig vart du än går. Det var ju löftet också till Gideon när han sa att han inte var någonting. Herren sa, jag är med dig och därför kommer du att slå Midjan som om de vore en enda man, trots att de var talrika som sandkornen vid havets strand. Men det enda som behövs det är att Herren är med, men vi får inte ha någon fruktan. Så 22 000 blev diskvalificerade och bara 10 000 fanns kvar. Det var sådana som inte var rädda. Och de var precis som det står här i Josua kapitel 1, vers 69 som jag läste. så säger Herren till Josua att du ska vara frimodig att hålla dig till allt som jag har skrivit och som jag har befallt i mitt ord. Så människor som inte är rädda för att stå fast vid det som står i Guds ord, det är sådana som Gud vill använda. Jag ska läsa också en vers här ifrån Lukas kapitel 9, en väldigt allvarlig vers. Det står så här i vers 26. Den som skäms för mig och mina ord, honom skall människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Vi får inte skämmas för det som Gud har sagt i sitt ord, oavsett vilken förföljelse det innebär. Så det här var alltså det andra som karaktäriserade Gideons 300. Det första var att de inte var någonting i sig själva. Det andra är att de inte är rädda för någonting. De har ingen fruktan. Det är sådana vi ska be om. Det tredje som jag vill lyfta fram här, det är att de här var, även om de inte var rädda, för Gud sa att 10 000 var kvar. Gud sa att de är fortfarande för många. Så du ska föra dem ner nu till vattenkällan. Och så ska jag göra ett utväljande där, en sovring av skaran så att säga, där jag ska visa dig vilka du ska använda. Och så sa han till dem att de skulle dricka ifrån källan där som var nedanför dem i dalen. Och då visade sig att det var bara 300 som hade varit tillräckligt vakna och alerta för fienden, tillräckligt, alltså de var inte övermodiga, därför att när de gick ner för att dricka ut av det här vattnet, då befanns ju fienden på kullarna ovanför dem. Och de allra flesta, de bara kastade sig i vattnet därför de var törstiga och ville dricka. Men 300, de böjde inte knä framför vattnet och liksom blev sårbara för fiendens attacker, därför de kunde inte se någonting. När man böjer sig ner så var ju ryggen helt blottad för pilarna att komma ifrån fienden. Utan istället så böjde de sig ner och så tog de vatten i handen och läppjade på vattnet precis som en hund. Och Herren sa, det är dem jag ska använda. De är visa, de är vakna. Så utav de 10 000 som vi inte var rädda, så kan man säga att majoriteten utav dem var övermodiga. De var alltså, hade inte tillräckligt med respekt för vad det handlade om, så att de var övermodiga helt enkelt gentemot fienden, och de ville inte Gud använda. Jag ska läsa vad det står här i texten i Domarboken 7, vers 57. Så förde han folket ner till vattnet, och Herren sa till Gideon, alla som läppjar av vattnet som hunden gör, de ska du skilja ut från den som faller ner på knä för att dricka. Då visade sig att antalet av dem som hade läppjat av vattnet genom att med handen föra det till munnen var 300 män. Alla de andra hade fallit ner på knä för att dricka vatten. De tänkte i första hand på sina egna behov istället för att vara alerta för det fienden höll på med. Herren sa till Gideon, med de 300 män som har läppjat av vattnet ska jag rädda er och ge midjaniterna i din hand. Alla de övriga kan bege sig hem, var och en till sitt. Så det är den här lilla skaran utav dem som inte är rädda. De är ingenting i sig själva, och de är inte rädda, men de är samtidigt väldigt vakna och alerta för det som fienden håller på med, så att man inte gör sig sårbar, så att fienden kan besegra dem. Det fjärde här som jag vill säga, det är, vi ska läsa nu i vers 13 och 14 här i Domarboken 7, vad som händer när Gideon beger sig ner till fiendens läger och för att lyssna vad de säger där. Och då hör han hur en midjanit talar med en annan och berättar en dröm. Det står så här i vers 13. Jag hade en dröm och se, jag tyckte att en kornbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det så att det föll och vändes upp och ner och tältet blev liggande. Då svarade den andra, detta kan inte betyda något annat än israeliten Gideons, Joas sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. Nu börjar fienden att drabbas utav fruktan. Det börjar skaka, man får den här drömmen göra att de blir väldigt oroliga. Och hemligheten till, alltså uttydningen av drömmen, det handlade om att den här kornbrödskakan, den representerade Gideon och hans armé, hans svärd, som den här andra midjaniten sa. Vad handlar det här om? Jo, kornbrödskakan, det är en symbol på Jesu uppståndelse. Det var nämligen i början utav kornskörden som det här ägde rum, och det är då som det står om den här förstlingsfrukten, den första kakan som ska bäras fram inför Herren. Jag har talat om det här för 3 år sedan i ett budskap, jag hinner inte gå in på detaljerna nu mer än att säga det. Kornbrödskakan är en bild på Jesu uppståndelsekraft. Så det fjärde som gäller för dessa människor som Gud ska använda nu, det är att de har upplevt korsets död till sig själva för att Jesu uppståndelsekraft ska bli verksam i deras liv. Och kornbrödskakan var ju också en bild på Gideons svärd. Så kaka lika med svärd, hur kan det bli? Jo, därför att svärdet är en bild på Guds ord som är andens svärd. Och Jesus, han är ju det levande ordet. Så de har alltså Jesu uppståndelsekraft i sina liv, de här som ska besegra fienden. Och dessutom andens svärd som är Guds ord. Det är det här vi ska bedja om, människor som... Det står i Zakaria, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Döden har gått över deras liv. De har inte längre några förväntningar på sin egen förmåga, utan de förstår att allt det beror på, det är om Gud kommer till med sin väldiga styrkas kraft. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda och verkade på honom och satte honom högt i den himmelska världen, högt över alla makter och myndigheter och alla namn som kan nämnas. Den kraften vill resa upp sådana som ingenting är i sig själva till att gå i stad i den kraften med andens svärd som är Guds ord och besegra fienden. Sen ska vi gå till nästa vers 16, där det står så här. Det är domarboken 7 alltså. Gideon delade sina 300 män i 3 grupper och gav dem alla horn i händerna och tomma krukor med facklor inne i krukorna. Det här är väldigt spännande. Alltså hornen, det handlar om att de kommer att få en röst som kommer att höras. Folket kommer att lyssna till det de har att säga. Det handlar om sådana som är frimodiga vittnen och förkunnare i andens kraft och eld, vilket facklorna är en symbol på. Lyssna vad det står i Jesaja 58, vers 1. Ropa med full hals, håll ej tillbaka, höj upp din röst som en basun. Och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Det är såna här förkunnare vi behöver bedja om, som kan överbevisa människor om synd så att de omvänder sig. Och de kommer att vara som basuner som kommer att basunera ut det här budskapet som Gud har lagt på deras hjärtan, som kommer att skaka om människor. Gideon gav var och en av de här 300, för det första en basun och för det andra en fackla, en tomma krukor som dolde facklorna som de hade i de här krukorna. Jag ska läsa om det här i andra Korinthierbrevet 4, vers 6-7. Ty Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Messias ansikte ska sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Så de här Gideons 300, de skulle krossa de här krukorna så att facklan kunde börja lysa, så att det strålade ut i nattens mörker, det ljuset som de hade på insidan. Krukan representerar vår egen förmåga, vår egen mänskliga natur, och det här är människor som är villiga att korsfästa sin egen kötsliga natur, att liksom krossa krukan, att bli brutna i Herrens hand för att Guds väldiga styrkas kraft ska bli uppenbar genom det ljus som finns på insidan av Guds härlighet, att det ska stråla fram. Människor som kommer att lysa av Guds härlighet, precis som det står om Stefanus. När han stod inför rätta, det står att hans ansikte lyste som en ängels ansikte. Det är såna här vittnen som strålar av Guds härlighet, som är brutna, genombrutna. Det är för att det finns ingenting kvar utav dem själva. Det är bara Guds kraft som lyser igenom deras liv. Och de är frimodiga till att predika, precis som det står att stöt i basun. Höj upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk dess överträdelse, för Jakobs hus dess synder. Vänner, låt oss be om sådana förkunnare som träder fram frimodigt som basuner och kan predika omvändelse för Guds folk. Halleluja. Den sjätte här som jag vill nämna, det är det som står sedan i den 19:e versen i Domarboken 7. Så kom Gideon och de 100 män han hade med sig, han var ledare för en av de här avdelningarna av 100 man, som han hade med sig till utkanten av lägret. När den mellersta nattväkten gick in och man just hade ställt ut väktarna. Så alltså mitt i den mörkaste perioden av natten, det är då som anfallet mot fienden äger rum. Det står i Matteus kapitel 4 vers 16. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Alltså det finns ett sånt mörker som övertäcker hela jorden just nu, som det står i Jesaja kapitel 60. Ett mörker som finns av sånt andligt mörker handlar det här om alltså. Men just när det är som andligen mörkast, det är då som Gud kommer att låta den här armén av förkunnare resa sig upp för att låta ljuset lysa. Åh, halleluja. Den sjunde punkten här, och det här är det som jag känner kanske är Gud har lagt på mitt hjärta så starkt under en lång tid. Vi ska läsa om det här ifrån vers 17-20 i Domarboken 7. Gideon sa till dem: se på mig och gör som jag. Så snart jag har kommit till utkanten av lägret ska ni göra som jag. När jag och alla som jag har med mig blåser i hornen ska ni också blåsa i hornen runt omkring hela lägret och ropa för Herren och för Gideon. Så kom Gideon och de 100 män han hade med sig till utkanten av lägret när den mellersta nattväkten gick in. Och man just hade ställt ut vakterna. Då blåste de i hornen och krossade krukorna som de hade i händerna. Alla tre grupperna blåste i hornen och slog sönder krukorna. De fattade med vänstra handen i facklorna och med den högra handen i hornen och blåste i dem och ropade: Herrens och Gideons svärd. Jag tror, vänner, att Gud kommer att låta det gå fram till en sån här situation då det kommer att bli en plötslig överraskning ifrån himlen. Och jag känner att i våra böner nu som vi har hållit på med i Norden 7-14 under de här dryga 5 åren så håller det på att mogna fram till den här punkten då människor som Gud har kallat kommer att resa sig upp. Det kommer att bli en samordnad aktion, inte av människor utan av Gud själv. Där den ena efter den andra kommer att resa sig upp med liknande budskap. Så de hinner inte så att säga värja sig för den första chocken av den första som står upp och börjar predika omvändelse med stor frimodighet. Och när de försöker att besegra honom så är det nästa som kommer fram. Och så fortsätter det. Precis som Gideon var den första så kommer massor att kunna... så var det 300 som följde honom och gjorde samma sak. Och det här sände fullständig panik i fiendens läger så att de tog till flykten. Jag tror att det här är någonting som vi ska be om, vänner. Vi ska be för de här förkunnarna som Herren nu håller på att resa upp och förbereda för en tid, precis som det var med Johannes döparen som vistades i öknen in till den dag då han skulle träda fram för Israel. Det kom en speciell dag då Gud liksom släppte lös Johannes döparen till att basunera ut budskapet i öknen vid Jordanfloden. Och på samma sätt tror jag att det kommer en överraskning ifrån himlen som håller på att förberedas nu genom våra förbönor. Så jag vill uppmuntra dig, fortsätt att ropa till Herren om dessa redskap som Gud vill resa upp. Halleluja! Och de kommer att sända skräck i fiendens läger. Jag känner också nu att i det här året så upplever jag på något sätt att fienden håller på att skaka nu. Man har en känsla av att det håller inte det man har hållit på med under en längre tid. Det liksom finns ingen fast grund för lögnerna som man har hållit sig till. Och det är då som Gud kommer att släppa lös den här armén utav Gideons 300. Och det sista som det står om det här, de här Gideons 300 då, jag läser i vers 21 och 22. Men det stod stilla, var och en på sin plats, runt omkring lägret. Då började alla i lägret att irra omkring och skrikande ta till flykten. När de 300 hornen ljöd, så vände Herren den ene svärd mot den andra i hela fiendelägret alltså. Det som var i lägret flydde ända till Bethasita och Sisera till, ända till utkanten av Abel Mehola förbi Tabat. Så vad gjorde de här 300? De var bara lydiga att proklamera budskapet Herren hade gett dem. De blåste i de här basunerna. Och sedan så slog de sönder krukorna så att ljuset började lysa. Sen stod de bara där stilla på sina platser. Och fienden blev fullständigt förskingrad. Panik bröt ut i fiendelägret. Vänner, vi ska låta Herren strida för oss. Vi ska bara vara trogna och lydiga så kommer Herren att göra resten. Det här är Guds visdom. Inte att det var 33 000 som det var från början som Gideon hade lyckats mobilisera. Och liksom kanske de hade kunnat med handgemäng få seger över fienden om de var riktigt modiga. Nej, det decimerades ner till enbart 300. Och som stod fasta i de positioner där Gud hade ställt dem utan att retirera, men utan att behöva strida i egen kraft, bara fortsatte att basunera ut budskapet som Herren, alltså billigt talat, nu är det en förebild på det de gjorde i Gideons 300. Det är att vi bara ska stå fasta och stilla och se det Gud ska göra när vi är lydiga att bära fram de budskap som Herren har lagt på våra hjärtan. Och så ska vi låta den härligheten som finns ifrån Guds ande som bor i oss, det ljus som har tagit sin boning i oss, att det ska få komma fram och inte vår egen förmåga, vår mänskliga styrka. Det är det som lerkrukorna är en symbol på. När vi har skatten i lerkärl, bräckliga redskap som Herren vill använda. Men jag tror att det här är en vision ifrån Herren som han har gett mig att vi ska bedja för. Jag har själv börjat att bedja om det här för flera år sedan faktiskt, om de här 300. Och nu vill jag uppmuntra er alla, låt oss stå fasta. Gud ska resa upp eldsvittnen, frimodiga förkunnare som basunerar ut det som Gud har sagt i sitt ord utan fruktan. Och fienden kommer att dra på flykten. Fienden kommer att skingras så att skörden kan bärgas. För det var det som var problemet innan Gideon trädde fram. Så fort som det blev skördetid så kom midjaniterna och stal hela skörden. Och så har fienden stulit för församlingen under lång tid i våra nordiska länder. Men vänner, vi ska driva fiendeskarorna på flykten så att en skörd kan bärgas för Guds rike. Och då står det sen, och det är den sista punkten här, det gäller inte de Gideons 300 i första hand då, utan det står i vers 23. Då samlades alla israeliterna alltså, från Naftali och Aser och från hela Manasse och förföljde midjaniterna. Så det är en stor folkskara som kommer att resas upp genom dessa trogna förkunnare, och det är de som ska göra det stora jobbet att bärga in skörden. Det står i Efesierbrevet 4, vers 11-12, och han gav några till apostlar, några till, eller andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. Det skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Messias kropp. Så vänner, det är de här redskapen som kan vara med att resa upp Guds folk till att utföra jobbet. Det är det som vi ber om. Dessa andesmorda apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare som står på sina positioner utan att backa, utan fruktan, och basunerar ut det budskap som Gud har lagt på deras hjärtan. Vänner, det är det här som Gud vill göra genom våra böner. Och jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta den här bönestriden. Vänner, Gud ska göra mäktiga ting som svar på bön. Halleluja, låt oss be tillsammans. Kära himmelske far, vi tackar dig för ditt ord som vägleder oss och som ger oss vishet. Hur, om dina vägar, om det som du har gjort i det förgångna, det vill du också göra igen i vår tid som svar på bön. Nu ber jag om din eld i varje lyssnare som vill vara med att bedja fram den här väckelsen. Jag ber att bönens ande ska komma över var och en till att föda fram denna mäktiga väckelse som du vill sända över hela Norden och sedan ner över Europa. Tack för mäktiga, frimodiga förkunnare utan fruktan. Ungdomsevangelister som kan nå ungdomsvärlden. Herre, vi tackar dig för att din arm är inte för kort. Det är våra synder som skiljer oss ifrån dig och som gör att inte du kan svara som du skulle vilja på våra böner. Men Herre, vi omvänder oss till dig och ropar till dig av hela vårt hjärta. Vi tackar dig för vad du ska göra som svar på bön. Resa upp dessa som ingenting är i sig själva idag. Och som kanske likt Gideon gömmer sig för fienden. Du ska resa upp dem. Du ska föra fram dem till att basunera ut ditt budskap. med din uppståndelsekraft, med andens svärd. Tack för vad du ska göra. Vi prisar dig redan nu för bönesvar. I Jesu välsignade namn. Gud välsigna dig. Som vanligt så finns bönämnena vi samlas kring i beskrivningen under den här videon. Sprid gärna budskapet till andra, och ju fler utav som trycker på tummen upp, desto snabbare sprids budskapet på internet. Det är så det fungerar. Halleluja! Det är seger. Gud välsigna dig. Amen. Vi är så tacksamma till var och en utav er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.